Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden Mitt Andra Hem. Med mig, Amanda, och så har vi Rodde, som vanligt.
Yeah.
Och dagens grymma gäst, Jamina Enedal. Välkommen!
Tack så jättemycket.
Vad kul att du ville komma ända hit.
Det känns jättekul att vara här. Vilken härlig lokal ni har.
Ja, tack.
Det känns som den andas träning, verkligen.
Ja, den luktar träning.
Det var ett fint sätt att säga det på.
Jag tänker mer på alla de här... Alltså, jag tänker på de här skydden som står redo, handskarna, liksom allting är så här i ordning. Det är bara, nu är bara upp och köra, känns det.
Det är
som.
Funktionellt,
kan vi säga. Redo att puckla på. Ja. Som fan ska det gå.
Jamina, världsrekordhållare i fridykning. Det är inte en jättevanlig sport. Kallas det för sport eller är det en gren?
Det är en sport.
Det är en sport.
Ja,
hur kommer det sig att man börjar med den sporten?
Ja, alltså för min del så handlar det om att jag gjorde en resa till Indonesien när jag var 20 år gammal. Mm. Och på den här resan så testade jag liksom lite nya grejer. Och en av de sakerna var att simma utan dyktankar och sådär i vattnet. Och dyka utan dyktank. Så bara med liksom snorkel och simfötter så gav jag mig ut med dykbåten då. Fast på djupt vatten. Till en början så låg jag där och så hände liksom ingenting. Det var bara stora vågor och små såna här maneter som liksom brände en på hela kroppen. Men sen efter ett litet tag så var det så himla coolt. För då märkte jag att det kom någonting. Jag visste inte vad det var. Det var bara något litet öga som började titta på mig så här.
Jag tänkte, där hade jag svimmat.
Alltså jag tänkte precis samma sak. Och det var lite manet. Jag blev bränd av manet en gång. Jag kommer aldrig mer bada på den stranden. Ja, men det är lite annat virke vad vi är. Fortsätt.
Men sen så visade det sig i alla fall att det här lilla ögat, det satt på en gigantisk kropp. Och det visade sig att det var en manta. Jag vet inte om ni vet vad det är för någonting.
Inte någon aning.
En manta, det är som en sån här jättestor rocka.
Ja, jo, men jag vet.
Okay. Och de är ju väldigt fredliga. Och den här mantan, den hade en vingbredd på 3,5 meter. Så jag blev ju livrädd och hoppade upp i båten igen.
Där blev det mänsklig. Ja, vad skönt.
Men sen efter ett litet tag så tänkte jag så här, gud, det här är ju min dröm. Alltså vad som precis har hänt, det är ju vad jag har drömt om, att se en manta. Så jag hoppade ner i vattnet igen. Och det som var så fascinerande, det var att den här mantan valde ut mig. Av alla liksom som var där, alla dykare och så valde den ut mig. Så den kom fram igen och liksom tittade så där, simmade förbi. Och sen när den dök ner så dök jag efter den. Och sen när den dök upp så följde jag med den.
Okej.
Okay. Och på den vägen var det. Och sen höll vi på så där. Den började följa efter mig. Och det, men, var som vi fick liksom kontakt under vattnet.
Det här var din absolut första erfarenhet under vattnet?
Av
fridykningsvärlden, om man säger så.
Precis. Precis.
Hade du hållit på med vattensporter innan? Jag har ju researchat lite.
Ja, så att
det
precis.
Var en dum fråga kanske.
Inga dumma
frågor. Hur har du idrottat, liksom, om man tänker uppväxten? När började du med vattensporter eller sport överhuvudtaget?
Alltså, vattensport började jag nog med när min mamma stoppade mig i badkaret som barn. Och jag satt där och underhöll mig själv. Och badkaret var barnvakt.
Alltså, jag tänkte... Alltså, när vi bestämde, eller när vi lyckades boka in att du skulle komma hit och spela in med oss. Och jag började läsa lite om fridykning. Då tänkte jag just på badkaret hemma när man var liten. Och man bara, mamma, kom och räkna. Nu ska jag hålla andan. Och så ska du räkna många sekunder jag är där under. Typ exakt. Så, var det den grejen?
Ja, precis. Fast det var faktiskt tidigare i livet. För min mamma var ju ensamstående. Jag är uppvuxen i Upplands Väsby. Och då så brukade hon hämta mig. Hon jobbade som lärare. Så hon hämtade mig tidigt. Mm. Men hon hade ju fortfarande ganska mycket jobb att göra. Och då var köksbordet placerat på ett sånt sätt att hon kunde stoppa mig i badkaret och ha full uppsikt. Mm. Och så liksom... Och eftersom jag tyckte så mycket om att vara i vatten så underhöll jag mig själv.
Så det är en bra barnvakt, jag använder det själv. Och så säger man så här, du får sjunga nu, för då hör man ifall det händer. Om någon slutar sjunga, då vet man. Prova hemma.
Då fridyker de.
Exakt. Okej, så du var liksom en badglad tjej kan man säga.
Ja, väldigt badglad. Och jag var så badglad så att när jag var 5 år gammal så tyckte min mamma att det var dags för mig att lära mig att ha huvudet ovanför vattnet.
Okay.
Så då satt hon mig i simskolan.
På de vägarna. Mm.
Och via simskolan sen så började jag med simning. Mm. Så att min första tävling var knattesim. Och då var jag 5 år gammal.
Okay.
Så att jag började tävla när jag var 5 år.
Det är då kunde inte ens jag simma kan jag säga.
Hur var känslan att tävla?
Alltså som barn så var ju känslan väldigt, var ju väldigt så här högtidligt och sådär.
Var det mycket lek för dig eller var det verkligen så här, nu ska jag tävla, nu ska jag vinna? Alltså, var det det handlade om för dig?
Som, om man säger, precis i början av simmarbanan så var det ju väldigt mycket lek.
Mm.
Men jag upplevde att det ganska tidigt, den här lekfulla undervattensvärlden som jag hade upplevt och upptäckt som barn, försvann ganska så snabbt när man liksom började med tävlingssporten. Mm. För då var det liksom, då var det på något sätt som att det som skapade glädjen ersattes utav liksom en annan agenda som inte byggde på glädje utan på helt andra saker.
Så du tycker att tävlandet kanske lite förstörde simmandet för dig menar du?
Jag tror att det var kanske helhetskulturen inom sporten, alltså inom sportvärlden. Hur man, och det jag tänker nu så här efterhand när jag reflekterar som vuxen, så tror jag att det var det systemet där man tänker att ja, men vi satsar, nu ska vi se här vilka som är talanger från början och vilka vi ska satsa på för att få fram de bästa simmarna. Alltså även om man inte förstår det när man är 5 år så känner man ändå av att vissa blir annorlunda behandlade än andra. Mm. De här är lite mer värda, de här simmar före mig på banan alltid och så vidare. Liksom varför är det, alltså man kanske inte frågar varför är det så, men någonstans så känner man sig, ja... Ni förstår kanske vad jag menar.
Jag tänker att man nog inte ska bli påverkad på det sättet när man är 5 år. Det låter ju inte rätt. Ja,
man bör ju inte bli påverkad, men jag tror jag förstår absolut. För den kulturen finns ju nog inom många sporter.
Ja.
Att man, och, som vuxen också så tror jag att när man ser en talangfull unge så blir man ju också så här, fan den där ungen.
Ja, det är svårt.
Den ungen vill man hjälpa vidare.
Ja.
Och det handlar ju, jag tror inte det handlar om att man inte vill hjälpa de som är mindre talangfulla. Utan det bara blir så. Och det tror jag absolut att det reflekteras på ett negativt sätt för barnen.
Ja, och sen tror jag också att det är så. Och det visar ju forskningen. När man tittar på, alltså på forskning på det här med talanger så visar det sig ju faktiskt att de som man förutser är talanger, de som man stoppar i de här satsningarna, är inte de som blir alltså framtidens stjärnor. Mm. Det finns alltså ingen koppling, alltså ingen signifikant koppling mellan det här tidiga uttaget och de som sen blir de verkligt stora stjärnorna.
Okay.
Så att det här liksom, vi lever i en, liksom, i en myt som, och i en kultur som jag tror att många, som man liksom ärver, en föreställningsvärld. Jag tänker, jag hade en tränare och sen när jag själv blir tränare, då gör jag automatiskt som min tränare har gjort.
Mm.
Och sen så lever liksom det här, alltså sättet vidare.
Mm.
Fast det egentligen kanske inte är det som gör att man får de här riktigt stora idrottsmännen och, tänker jag, stora människorna.
Mm.
För någonstans så tänker jag att de här sakerna behöver ju gå ihop.
det är ett mönster som kanske skulle behöva brytas.
Absolut. Mm.
Vad hände? Skulle du kalla dig själv för talang? Du började tävla när du var 5 och fortsatte sen, antar jag.
Jag skulle inte kalla mig själv för talang. Alltså, om man tänker på... Jag skulle vilja skilja också på 2 delar. Det ena är ju den yttre framgången. Och det andra är det som är den inre framgången. Och under min tid liksom inom simningen så var det kanske några tillfällen, alltså några få tillfällen som jag kände att jag var inre framgångsrik.
Mm. Hur definierar du inre framgångsrik?
Ja, men, känslomässigt då?
Ja, exakt. Känslomässigt. Så här, trygg, säker, accepterad, bra. Ni vet den här självkänslan man känner bara yeah! Sådär. Mm. Det kände jag väldigt lite. Sen så vet jag att den yttre framgången, alltså det här med antalet medaljer och sådär, var ju väldigt stor under min tid som simmare. Och jag räknade över 100 medaljer när jag öppnade en låda som jag hade i mitt garage. Men grejen är ju det att när jag öppnar lådan som vuxen och tittar på de här medaljerna så är det den inre negativa känslan som kommer till mig. Inte den
du positiva. Öppnar inte den med glädje och tänker.
Precis. Så där är också en sån grej som jag tänker med det här att liksom vår strävan efter att vara liksom bäst och att det här. Att någonstans så, jag tror att om man inte har med självkänslan på vägen, då spelar det ingen roll vilka liksom höjder, vilka yttre mål man når. Därför att det är någonstans de inre målen som kommer göra att man känner sig, alltså att man känner sig
fulländad.
Ja.
Ja, det är ju det som i slutändan gör dig till den champion man vill vara och bli.
Spelar ingen roll hur många medaljer du har. Det är ju det du säger. Spelar ingen roll hur många medaljer du har om du inte känner att det har gått bra på insidan.
Exakt.
Du är inte bara fridykare, du är licensierad mental tränare.
Ja.
Visst, det föreläser om det. Ja, det hör man,
nu
precis.
När du pratar.
Och jag har skrivit en bok om ämnet också, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Ja,
på ett lite annorlunda sätt.
Det är perfekt, för du sitter ju med 2 psykfall, så du kan hjälpa oss direkt.
Bra, men då hjälper jag er direkt.
Ja,
jag ska hämta varsin bok till er.
Nu var han väldigt...
Nej, kolla.
Nu var du jävligt snäll, Rade, för du brukar säga att jag är psykfall, men nu sa du att du också
Ja, jag bara så att inte Amanda ska känna sig utpekad. Så inkluderade jag
mig. Nej, vad kul.
Kolla, shit vad gulligt.
Varsågoda.
Vi har precis fått en bok som heter Under ytan, mentala höjder och själens djup. Kan du...
Författad av Yamina herself, kan vi säga.
Ja. Skulle du kunna berätta lite mer om den här boken?
Ja, det här är alltså inte en självhjälpsbok på det traditionella sättet. Där jag berättar om vägen som man ska gå.
Mm.
Utan här får man istället följa min resa från den här osäkra simmartjejen. Till hur jag då bytte sport så småningom. Och hur jag gjorde den här resan från rädd simmartjej till att slå det första världsrekordet i fridykning.
Mm.
Så att det är hela den berättelsen. Och till varje kapitel så finns det snarare frågor i syfte att liksom väcka det här inre.
Okej, och granska sig själv lite grann.
Ja, och någonstans att man jobba liksom med helhet. Alltså med hela människan. Det handlar ju om, tänker jag, att när man ska nå stora mål så handlar det ju så otroligt mycket om att man har en plattform runt omkring sig. Att man har självkänsla, trygghet, att man har det här inre. Och att man bygger upp en plattform av bra människor, av kärleksfulla människor som man vet att man är älskad av oavsett hur man presterar.
Mm.
För då, när man ställer sig i ett skarpt läge, så har man allt att vinna men inget att förlora.
Jag känner igen det här mycket från många gäster som vi har haft. Det är många som kommer in på det här med det mentala.
Ja.
Att det är en så pass stor bit och det blir väl ännu större när man elitsatsar till exempel.
Ja.
Jag tänker på när du säger att du öppnar den här lådan med medaljer, då känner du inte den här inre glädjen. Mm. När du sen börjar tävla i fridykning och går jäkligt bra när du tävlar i det, känner du att du har mer i den inre delen då?
Ja, alltså så småningom var det så. Men det var ju faktiskt så att till och med det här världsrekordet gjorde, alltså när jag gjorde världsrekord så kände jag så här, shit, nu har jag fattat vad jag behöver lära mig. Är ni med?
Mm. Ja, vad du behöver lära dig om att om, vinna.
Ja, ja, och om mig själv liksom. Och hjälp liksom de här föreställningarna som jag hade om liksom prestation. Att det bara är att bita ihop. Att man måste liksom ha vinnarskalle och allting sånt. Mm. Gud, det är ju inte det som har lett till det här världsrekordet. Alltså, det ser ju helt annorlunda ut egentligen. Alltså, i det här med vad det är för faktorer som gör att man lyckas.
Ja. Innan vi går vidare på den delen, för den vill jag gärna höra på hur du resonerar för att lyckas. Men vad hände mellan simningen och fridykningen? Vad var det som fick dig att gå över till fridykningen? Blev det bara så automatiskt? Eller var det här med att de här inre känslorna som kändes inte tryggt? Du mådde inte bra med just att du tog medaljen med någonting som du faktiskt inte var lycklig över? Om man säger så.
Ja, just det.
Kanske att ta i och säga lycklig, men...
Nej, det är helt korrekt. Du har tolkat
det.
Ja. Gud, du har tolkat situationen helt korrekt.
Okej, okay, du är inte helt lost.
Grattis Anna.
Ja. Medalj till mig.
Ja. Absolut.
Men hur var den övergången och varför?
Alltså det här mötet med den här mantan som jag beskrev för er tidigare. Där fick jag en så himla häftig upplevelse. Så jag bara kände så här, gud, jag måste ju lära mig hur jag kan hålla andan längre under vattnet. För jag vet ju att det här mötet med mantan hade ju inte uppkommit om jag hade haft stora tankar av luft på mig. Mm. För då hade jag inte kunnat följa med och vara flexibel och interagera på det sättet.
Mm.
Så att när jag kom hem till Sverige så började jag söka på nätet och försökte liksom, ja men, hitta. Liksom, jag sökte på yoga och på allt möjligt. Men sen så tänkte jag, vilka är det som kan det här med att hålla andan?
Mm.
Och då kom jag i kontakt med tävlande fridykare. Och sen tror jag att det är det där med... Alltså precis som tränarna som vi pratade om. Alltså, när man ärver en tränarroll så blir det också så att när man har en bakgrund inom simningen och sen kommer till en bassäng och så är det tävling och sånt där. Då är man som inkörd i liksom hela grejen.
Mm.
Så att det dröjde ju inte länge förrän jag liksom var inne i tävlingssporten, fridykning. Men... Jag var inne i tävlingssporten med allt jag hade burit med mig och lärt mig om prestation från simningen. Mm. Och det funkade ju inte alls.
Alltså, det hade nästan ingenting med
saken. Hade du samma press på dig då, menar du? Eller?
Ja, jag hade verkligen samma inre press. Okay. Och jag trodde att om jag bara kämpar tillräckligt hårt, då kommer det här gå jättebra. Liksom. Det är bara att bita ihop. Bara liksom skalle här nu. Nu kör vi liksom så. Och på insidan så var jag livrädd.
Hur kom du på att det här var fel? Att det var, och hur kom du på hur du skulle göra rätt? Den sista frågan. Man kan känna att något är fel, men det är ju väldigt... För hur gammal... Du var 20-ish när du började med fridykningen. Mm. Hur gammal var du när du tog världsrekordet?
Då var jag 23.
Ja, det är inte 22, så här, ja, då hade du blivit så vuxen och mogen så att du hade kommit på det. För vad var det som gjorde att du liksom kände, nu ska jag göra så här för att göra rätt?
Alltså, det som är så häftigt med fridykning är ju att man presterar ju när man håller andan. Och det innebär ju att om man pressar sig för långt och liksom inte har kontakt med sig själv under loppet, så ja, men då svimmar man av liksom för att man pressar sig för alldeles för långt.
Har det hänt dig?
Ja, absolut.
Yes.
Svimmat av?
Ja, av ren jävlar anamma. Nu ska jag
Har du människor
gå.
Runt om dig då som bär upp det? Eller hur funkar det här? Nej, men jag tänker bara... Jag har ju, som vi har haft tidigare avsnitt med Stefan Erlandsson som har korsat Atlanten. Och då är det här med vatten igen. Och jag är så... Kanske inte rädd i rätt ord, men det är så stor respekt inför vatten.
Ja.
Det är så mäktigt.
Det är jättemäktigt.
Tänker jag.
Mm.
Men hur gjorde du då?
Alltså, om man säger den första gången jag svimmar av.
Men jag tänker...
Så jag är jävligt glad att du är här.
Det var faktiskt på Forsgrenska badet i Stockholm.
Okay.
Och jag var typ... Ja, men det var under gymnasietiden, ja. Just det, det var faktiskt innan jag hade börjat. Innan jag hade mött mantan och sådär. Men då fick jag bara för mig att jag skulle simma långt under vattnet.
Okej, så det här var inte någon sån... Det var ingen träning, det var ingenting.
Nej, ingenting. Simma, och då visste jag ingenting om riskerna.
Okej.
Men då var det så att... som tur var så fanns det en galen man som simmade på min bana. Som jag kallar honom för snorkelmannen, för han hade alltid en snorkel. Och varje gång han vände i bassängen så här, så tafsade han lite på tjejerna.
Nej!
Så att man fick liksom parera så här, för man visste att den där...
Nej,
men han och jag hade väldigt... Jag var väldigt så här rak med honom. Och han, alltså vi fick en jättebra kontakt. Liksom.
Med tafsande mannen.
Ja, han tafsade aldrig på mig liksom. Nej, det var respekt, ja, det var, så.
Okay.
Men då i alla fall, den där gången så, när jag svimmade av, då hade jag tagit med mig min syster, för jag hade liksom lite koll på det där ändå, att jag skulle ha någon. Men det var faktiskt snorkelmannen som simmade upp och hämtade mig liksom från botten.
Ja, men jag tänker också, du kanske inte tänker att du ska köra ditt, nu ska jag gå fridyka ensam i simhallen.
Nej. Och liksom, jag visste ju inte, jag hade väldigt lite koll liksom den gången. Men sen när det gäller själva tävlingssporten, är ju liksom, där finns ju ett jättehårt reglemente, så att om man pressar sig för långt, så då blir man diskvalificerad. Så att det ingår verkligen i fridykningssporten, alltså att man dyker säkert och att man liksom har koll på, liksom, på sin kropp och sitt psyke. Och det är det som är så häftigt, därför att fridykning är som en liksom koncentrerad liksom arena, verkligen, för mental träning.
Det låter nästan meditativt.
Ja.
Det som du beskriver, ja.
Det är verkligen det. Det är väldigt speciellt när man håller andan. För vi har ju också någonting som kallas för dykrespons.
Okay.
Har ni hört talas om det?
Aldrig.
Jag läste ordet idag. För att jag har läst om dig. Men du får gärna...
men det är så att man har upptäckt att alltså människor, till skillnad från till exempel grisar, har någonting som kallas för dykrespons. Och det är samma sak som uttrar, sjökor, delfiner har. Och det betyder att när vi får kallt vatten mot ansiktet, vi har några särskilda punkter, när vi får tryck mot kroppen, så händer någonting fysiologiskt med oss. Och det är det att pulsen slår långsammare och blodet, alltså hela blodomloppet, ändras. Så istället för att prioritera allting i kroppen, så går blodet in i bålen och försörjer hjärta, hjärna, lungor.
Den går in som ett försvarsläge då?
Ja, precis. Eller ett sparläge.
Ja, den är där måste sig, vara. Liksom.
Ja, exakt. Okay. Och det, jag tror att det här påverkar jättemycket också det här meditativa tillståndet. Det avslappnande tillståndet som gör att man... För man har ju visat inom den mentala träningen att det finns vissa avslappnade tillstånd som gör att man presterar bra. Alltså ni kanske har hört talas om flow till exempel.
Nej.
Att när man är i flow, liksom. Allting bara, liksom, man är helt uppslukad av, ni vet, tid och rum upphör och man är bara helt uppslukad i det man gör. Och liksom, man kan ha hållit på i 8 timmar och det känns som 10 minuter. Och, ni vet det där.
Det är lite spirituellt det också, kan man säga.
Precis.
Men alltså när du dyker så här, för du säger att kroppen reagerar på tryck och så vidare. När du fridyker, dyker du på djupet eller är det längden, är det tiden? Vad är det man mäter prestationen i?
Det finns 3 stycken tävlingsgrenar inom fridykning. Och det är precis de grenarna som du sa, faktiskt. Och som ni säkert har testat på också. Till exempel i badkaret har ni säkert hållit andan. Och sen så har ni tävlat med era kompisar om vem som kan simma längst. Och sen har ni hämtat saker från botten. Ja, det är de tävlingsgrenarna. Fast med lite större djup och lite längre tider. Men den grenen som jag slog världsrekordet i, det var ju längddykning i bassäng. Så då kan ni tänka er liksom bröstsim under vattnet på ett andetag.
Har man hela kroppen under vattnet eller bara huvudet? Hela
precis,
kroppen.
Det är en del av reglerna.
Så sticker huvudet, liksom toppen av huvudet upp, då är man diskad?
Nej, då får man avdrag. Men det finns lite sådana här fin justeringar med hur mycket det får sticka upp också.
Okay.
Alltså inte att den får vara, men hur lång tid liksom.
Ja.
Men om man
det
skulle
finns
simma...
lite spelrum.
Ja. Ja, alltså man kan ju råka liksom komma upp lite.
Men då handlar det om hur långt du har kommit på en viss tid då, eller?
Inte
eller...
tiden.
Tiden har ingenting med saken att
göra. Inte med längddykningen, är bara längd. Hur många meter på ett andetag.
Det är bara hur långt.
Då kan man spela lite med energin som man gör av med. Om man inte har någon tidspress, tänker jag.
Ja, då... precis. Ja. Exakt. Så det är en balans mellan liksom hastighet och avslappning, kan man säga. Att någonstans vara i balans så att man sparar energi samtidigt som man förflyttar sig framåt liksom i balans. För någonstans om man bara slappnar av, då kommer man ju ingen vart, då blir inga meter. Om man simmar för fort gör man av med för mycket luft. Mm. Så ja, balansen där.
Balans.
Hur tränar du inför det här?
Alltså jag tränade på flera olika sätt. Och sen jag höll på så har ju alltså både reglerna och liksom träningsmetoderna ändrats jättemycket.
Mm.
Men vi var ju liksom pionjärer inom det här området. Och det var ju, om man tänker sig, jag vet inte om ni har sett den här filmen Det stora blå.
Jag känner igen titeln.
Jag tror det, jag är inte så här på rak arm, men jag tror jag känner igen namnet i alla fall.
Ja, den filmen kom 1989.
Okay.
1999 kom det första världsrekord, alltså det första världsmästerskapet inom fridykning, det riktiga. Så filmens världsmästerskap, för det skildrar nämligen ett världsmästerskap i fridykning.
Mm.
Men då existerade inte tävlingssporten på det sättet.
Okay.
Så det är ganska ung sport.
Mycket ung. Mm. Så att det var ju liksom allt ifrån så här konditionsträning, det kör man inte nu. Utan nu försöker man istället sänka liksom metabolismen så mycket som möjligt. Det var konditionsträning, det var mycket liksom andhållningsträning. Men framförallt också, jag tänkte så här att den träningen jag gör, den behöver ju återspegla det jag sen ska åstadkomma. Så att jag körde ju mycket liksom längdsimning under vattnet på olika sätt. Och jag brukade också börja min träning med ett skarpt läge. På så sätt så kunde jag ju då, så kunde jag då se att det inte fanns några skarpa lägen. Så när jag kom till tävling sen så var jag ju så van liksom att det var ju skarpt läge varje träning.
Vad innebär skarpt läge i det här?
Att jag körde en maxprestation liksom.
Okej.
Okay. Så långt som möjligt på ett andetag.
Har det här kanske är en jättedum fråga, men för de lyssnarna som inte kan någonting precis som jag. Har konditionen någonting med simningen att göra? Alltså koppla dem. Kan du träna? Har du jättebra kondition? Kommer du lyckas bättre? För du sa att man tog bort den här träningen. De tränar ju inte kondition längre när de ska. Hur funkar det då? Alltså har det någon koppling på något sätt alls genom att vara vältränad konditionsmässigt?
Alltså det är jag kan faktiskt inte svara på den. Jag har för lite koll på hur det är liksom. Jag kan inte svara på det på rätt sätt.
Nej.
Så att jag kan säga att hur det förhåller sig, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Därför att det har hänt så mycket sedan jag liksom var aktiv. Och jag har inte följt med. När man inte liksom tränar själv och sådär, så följer man inte heller med i de
nya. Nej, det är svårt liksom att följa med i utvecklingskurvan.
Ja,
där
exakt. Så att jag har inte koll på det nya. Jag vet bara att det har förändrats.
Vad skulle du säga är den ultimata fysiken för att prestera på det här sättet? Jag tänker, så är det styrketräning? Är det bra att vara så lätt som möjligt? Eller vad skulle vara den ultimata fysiken?
Alltså det är det som är så himla intressant. Att den ultimata fysiken existerar inte. Utan det är faktiskt väldigt mycket vad man har mellan öronen, tror jag faktiskt.
Ja, det är ju mentala, säger du. Jag tänkte, det är världsrekordet, hur långt simmade du?
Då simmade jag 97 meter på ett andetag.
Och hur länge håller man andan då?
Då håller man andan ungefär i 2 minuter och 20 sekunder.
Det är länge.
Ja.
En vanlig människa, tänkte jag säga, sådana som oss.
Ja.
Vad snittar vi på? Vet du det? Alltså, jag kan tänka mig att det är jättesvårt att svara på det, men när jag ska simma över en bassäng, jag är ju helt färdig.
Men jag tänkte också det, 25 meters bassäng. Jag tror inte jag skulle kunna simma under vattnet. För jag är skitdålig på att simma. Men alltså, jag tänker att det är så långt. Jag tror att jag skulle komma upp efter kanske en tredjedel av den. Bara...
Jag tror inte man förstår hur svårt det måste vara.
Alltså jag tror att det som är det svåraste att föreställa sig när man inte har liksom vatten som sitt element, det är att när man går ner i vattnet så går man ner som om man vore i luft. Och det betyder att man använder alldeles för mycket energi i alla rörelser man gör. Om man tittar på liksom hur fiskar rör sig till exempel, så är de extrema. Alltså de är såna latmaskar. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men om man tittar på liksom på hur vattenvarelser, alltså tänk er en sköldpadda till exempel, som inte är stressad av att någon tittar på den, utan som bara är i sin egen takt, eller ett delfinstim som liksom som är tillsammans med varandra, som umgås liksom, om man tänker det statet. Alltså de gör ju ingenting egentligen, de bara
flyter runt,
mm. tar en liten liksom puff så här och så, flyt och glider de jättelångt och sådär. Så att jag tror att med det, om man tänker sig att du går ner liksom i ett lugnare tillstånd, så tror jag att 25 meter för dig skulle inte vara några problem. Och inte heller med liksom rätt andning innan. För att vi är ju inte heller så medvetna i luften om hur vi andas. Men däremot som fridykare när man ska ner på djupet eller under ytan, då behöver man ju se till att man har liksom, att man har en bra andning, att man har ett mentalt tillstånd som lämpar sig för liksom att kunna simma långt under vattnet.
Det låter ju nästan som att det mentala just i den här sporten är... Det mentala är alltid viktigt i alla sporter. Det är väl ingen snack om det.
Mm.
Men just i den här sporten, för jag tänker att återigen när man relaterar till sig själv, så fort man är under vattnet och man börjar tycka att nu tar andan slut, då får man ju panik.
Mm. Jag tänkte att inte panika när du känner att du måste andas.
Mm. Just det.
Hur hanterar man en sån grej?
Alltså det är ju precis som jag tänker, hur hanterar ni liksom att det gör ont när någon sparkar på er?
Vi gråter. Nej, men det är, ja, jag förstår. Ja, det, är ju liksom,
det var bra jämförelse man måste, faktiskt.
Mm. Jag försöker tänka, om man relaterar till thai-boxning, alltså, man låser ut känslor.
Mm.
Man stänger bort dem. Man, stänger
man måste fokusera ännu
nu
mer.
Nu vet jag liksom att jag vet att det kommer göra ont. Och då stänger man av på något sätt.
Ja.
Och den sparken och det slaget man kan ta under en träning känns inte, men när man skulle man få en spark i en vanlig situation, då känns det ju jättemycket.
Och skulle någon komma och ge en spark typ när man var på ICA, då skulle man ju börja grina. Då skulle man bli helt förstörd.
Men kan det vara så att man stänger av lite grann på ett positivt sätt när man är under vattnet också? Är det det som är, tror du, i alla fall om du relaterar till dig själv?
Mm. Alltså, det här är ju jättespännande. Får jag bli riktigt nördig nu?
Ja.
För det här måste det jag måste undersöka det här mer. För frågan är så här, blir man mer avstängd egentligen, eller blir man bara mer accepterande och öppen för det som händer?
Jag brukar säga så här i alla fall nu när du säger det. Nu kanske du guidar mig lite, men jag brukar säga det när jag själv tränar folk, att du kommer aldrig slagfri ifrån en sparring eller match. Så du måste vara inställd på att ta smällar. Så någonstans låter det som att jag tror att man måste acceptera läget.
Ja.
Acceptera det som kommer hända, acceptera att det kommer göra ont. Och på något sätt så blir man av med de här känslorna att det faktiskt gör ont.
Ja, precis. Och det är det jag tänker.
Och då är det så man... Det är väl ungefär så tankebanan ska gå i sådana fall, kan jag tänka mig.
Ja.
Nu ska jag vara under vattnet och jag måste acceptera det.
Precis, för någonstans är det ju så här att om man startar en inre fight, så här, till exempel så här... Nu kommer det göra ont. Det får inte göra ont. Ja. Vad jobbigt är att det gör ont. Ja. Hjälp, det gör ont.
Då gör det ont.
Då gör det skitont.
Ja.
Men däremot, om så här, okej, nu gör det ont. Bra, det vet jag.
Ja.
Nu kör vi vidare. Så här brukar det kännas. Det är lugnt. Nu kör jag.
Mm.
Alltså, någonstans det här, jag tror att i den här mentala... Och det, i den här mentala liksom, dialogen. För man har ju någonstans en dialog i huvudet liksom, hela tiden. I allt man gör.
Mm.
Oavsett om man är galen eller inte.
Mm. Ja. De får bara lite annorlunda de här dialogerna.
Exakt. Och då tänker jag att ju mer man kan alltså, ha en dialog som är positiv. Och som är i linje och som jobbar för en. Desto mer mentalt stark blir man.
Mm.
Och jag tror också att när man når en viss liksom acceptans, alltså som är liksom väldigt, väldigt hög, då slutar man att tänka. Då bara kör man. Alltså det är då man liksom hamnar i det här flowet.
Ja, precis. Jag vågade knappt säga det ifall jag inte hade fattat rätt. Men jag tänkte säga det, så då hade jag...
Har ni upplevt det någon gång?
Gud...
Att man hamnar i det här flowet.
Flow. Ja, men det kan man ju applicera på flera saker. Inte bara träning, utan alltså mycket saker i livet skulle jag säga. Jag skulle kunna hamna i ett flow när jag viker tvätt, tror jag.
Alltså. Ja, precis. Exakt.
Ja, alltså jag har ju gått på mental träning också. Så jag känner igen mycket av det vi pratar om och så. Och då har man ju försökt att ta med sig det. Men ja, det skulle jag säga, absolut. Och det känns ju så himla lätt när man hamnar i flow.
Mm.
allting blir ju, det som är jobbigt är ju faktiskt jättelätt.
Mm. Mm.
Så man känner sig ganska ostörd när man, känns som att ingenting kan komma åt en riktigt.
Ja.
Tänker jag.
Ja. Och då tänker jag på det här med att aktivt forcera, bita ihop, ni vet, som vi pratade om tidigare, är ju egentligen i motsats.
Det låter negativt det
till,
här.
Ja, det är ju motsats till att okej, jag accepterar läget som det är. Liksom, nu kör jag. Alltså, förstår ni hur jag menar?
Mm.
Att, och då tänker jag på att vi har en hel idrottskultur kring, ja, bita ihop, man ska vara hård. Mm. Nej, man ska inte vara hård. Man ska vara öppen, man ska vara kärleksfull. Man ska liksom peppa sig själv med massa positiv energi.
Och dessutom prestera bättre.
Exakt. Köpet. Ja, precis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte på, du sa att ni var pionjärer inom den här sporten, den här unga sporten.
Ja.
Hur var det liksom? Hade du någon mentor när du började med fridykning som, alltså, du tog världsrekord och var liksom bäst. Du har ju säkert varit bäst i Sverige flera gånger också.
Mm.
Hur liksom, vem ser du upp till? Eller coachar du dig själv? Hur hanterar man det?
Till en början så hade jag faktiskt en kille som hjälpte mig. Som var gammal simmare. Och det kändes ju bekant för mig.
Mm.
Men sen så kände jag någonstans att den här glädjen som jag hade upplevt med mantan. Än en gång så var jag i en sport där glädjen försvann. Och någonstans tror jag att jag bestämde mig för att nej. Nu den här gången så ska jag göra det här med glädje. Så att, och det var också det här att jag kände någonstans, eftersom det inte fungerade, de här traditionella sätten att liksom träna på, så småningom kom jag till en punkt där jag kände så här att nej, men det är ingen som förstår mig.
Mm.
Jag måste nog sköta det här själv.
Mm.
Så då bestämde jag mig för att jag skulle bli min egen tränare. Och sen på den vägen var det. Och parallellt med det så läste jag ju också till mental tränare. Så att då gjorde jag så att jag tog liksom alla mentala tekniker. Och så hade jag verkligen bassängen som liksom en stor experimentverkstad. Med vad är det som funkar och hur låter jag i huvudet liksom när jag pratar med mig själv. Och hur skulle jag behöva prata med mig själv istället. Och vad var det som gjorde att det här dyket gick bra. Vad finns för framgångsfaktorer, hur kan jag använda dem. Och sen också så tog jag med mig liksom den här mentala träningen ut i livet. Så att jag till exempel ställde mig och jag tänkte så här, gud, jag är verkligen rädd för att misslyckas. Vad är det värsta man kan utsätta sig för? Ja, men det är väl typ att ställa sig på ett dansgolv och inte kunna dansa. Så att jag gick liksom på en salsa, liksom, så ett salsaställe. Och så tänkte jag att jag ska inte gå någon kurs. Jag ska bara ut i det här jävla jobbiga liksom, och träna min, liksom, min kapacitet att liksom, våga möta mina rädslor.
Hur känns det, skulle du säga? Att göra någonting man är rädd för?
Alltså, det är ju jätteläskigt att göra något man är rädd för. Men det som är så häftigt ofta när man liksom, när man gör eller när man vågar, det är ju att man växer och att man faktiskt också får en ny upplevelse av det man var rädd för.
Mm.
För på den här dansen så var ju liksom folk jättesnälla. Och sen så liksom så tror jag att jag liksom fick träna andra delar också, för eftersom jag inte kunde dansa så fick jag ju liksom se till att vi hade kul. För annars skulle ingen vilja dansa med mig.
Annars skulle alla fly. Nej, men det där är häftigt faktiskt. Jag håller med. Och man är, det är skitjobbigt att göra någonting som du är rädd för att göra. Men som du säger, man växer som person. Det är, man är glad efteråt.
Ja.
Hur gick dina tankar när du förstod att du hade slagit världsrekord?
Alltså, det var den mest fantastiska upplevelse.
Slog det dig direkt? Eller kom det dagar, timmar efter?
Alltså, jag kan säga liksom att när jag lyckades med det här, det var liksom, det var en sån jäkla, jag kan inte ens beskriva med ord. Alltså, det är så, det var på något sätt som att 1000 insikter bara liksom blablabla. Och så bara kände jag så här, shit, det här kommer ta mig år att verkligen kunna lära mig praktisera. Men nu förstår jag, liksom, jag förstår liksom vikten av den här inre kärleken till sig själv. Och någonstans vikten utav att känna sig liksom älskad och omtyckt och accepterad. Och att det inte spelar någon roll hur prestationen går egentligen. För det är inte det handlar om. Det är egentligen inte därför vi vill prestera heller. För att vi ska vinna en medalj. Utan någonstans så tror jag att det finns någon sorts inre längtan. Utav att verkligen vara älskad. Och att älska sig själv. Mm. Det låter kanske jätteflummigt.
Det här välbefinnandet som infinner sig när man vinner.
Ja, exakt. Att man duger, att man är bra, att man är liksom, att man är värdefull. Men grejen är det så här, att vi är värdefulla oavsett om vi vinner eller inte. Och det måste man, alltså det måste vi förstå.
Det gäller bara att förstå det, precis. Ja. Alltså det känns ju nästan som att man ska vända på de här, alltså prestationen kommer ju i andra hand.
Ja.
Först ska du vara nöjd med dig själv.
Ja.
För att sedan kunna prestera.
Mm.
Ja, det blir som en dålig cirkel om man presterar för att må bra, eller hur?
Mm.
Att det blir liksom, det jinxar varandra.
Det blir, ja, exakt. Mm. Det blir omvänt och så lyckas man inte prestera.
Mm.
Och lyckas man inte prestera,
ja, så man att
kommer
man
ju inte bli omtyckt heller enligt ens tankar.
Hade du coachat dig själv fram till det här världsrekordet?
Ja.
Det var dubbel vinst, kan man säga. Häftigt. Ja,
jo, men det var en jättestor personlig seger. Och framförallt, alltså den största segern, det var ju att jag insåg det där. Alltså på världsrekordet. Mm. Att shit, liksom, det är det här som är grejen. Det är det här jag liksom inte har förstått tidigare. Och också det här med gemenskap hade inte jag förstått. För jag trodde att jag skulle, liksom, att jag skulle behöva lösa allting själv. Men jag fick också uppleva med, det var två danskar som gjorde världsrekord samtidigt. Som jag har så, och jag, de är fortfarande, finns så djupt i mitt hjärta verkligen. För den här, för den här helgen som vi hade tillsammans. De var helt enkelt fantastiska. Och fick mig också inse hur viktigt det är med teamet runt omkring.
Mm.
För de liksom la allt åt sidan för att jag skulle lyckas. Och liksom det var helt fantastiskt.
Det tänker man inte på kanske, för det känns som en ensam sport.
Exakt.
För det är du som är där och dyker. Ja.
Och jag tänker på det också, att vi är ju så individualistiska, eller vi tänker väldigt individualistiskt i vår samtid.
Mm.
Både inom sport, men också när man tänker det här med inom olika organisationer.
Mm.
Och liksom, ja, när man vill få människor prestera så brukar man ofta använda konkurrens som ett medel.
Mm.
Men konkurrens är egentligen ganska kortsiktigt. Alltså kortsiktigt liksom sätt att få människor att prestera. För någonstans om man vill skapa långsiktighet så de flesta arbeten idag är ju väldigt komplexa.
Mm.
Och det betyder att den inre motivationen är det som behöver vara den största drivkraften. Ska man däremot bara göra någonting extremt enkelt, då kan man använda sig av konkurrens. För då tas ingen energi åt, liksom, åt konkurrensen. Men när man har komplexa tankeuppgifter eller saker att lösa, och man då utsätter folk för konkurrens, så presterar de mycket sämre. För då går energin i hjärnkapacitet också till att koncentrera sig på att vara bättre än den andra och vad den andra gör och sådär.
Mm. Då fokuserar man egentligen på fel ting igen.
Exakt.
Man fokuserar på andra.
Exakt. Och det är bara en själv och ens egen prestation som man kan kontrollera.
Mm. Det låter så enkelt, men det är ju jättesvårt.
Det är jättesvårt. Och jag tänker, man har ju en hel kultur att kämpa emot. Det är det vi måste komma ihåg också.
Mm.
Att inte liksom ens, alltså simning, jag lägger ingen liksom skuld inom simmavärlden överhuvudtaget. Utan jag ser det här som ett jättestort samhällsperspektiv.
Mm. Jag tror de flesta känner igen det där från alla sporter, inte bara simning. Utan...
Och jag tror också de som har jobbat liksom inom näringslivet och inom säljorganisationer och liksom inom större företag där man ska prestera och sådär. Att liksom den här kulturen finns överallt, inte bara inom våra sporter.
Nej, precis.
Jag tänker
precis,
att man får se sig själv som sitt eget barn. För att sitt eget barn skulle man ju alltid tycka var bäst. Vad hon än gjorde, eller han, hen. Men man är ju hårdare mot sig själv.
Ja.
Definitivt. Du hade försökt att ta världsrekord tidigare.
Ja, det hade jag gjort.
Jag kan ju citera från baksidan av boken, för nu håller jag ju den i min hand. I sitt första rekordförsök blev Jamina Enedal diskad eftersom hon simmade tills hon tappade medvetandet.
Ja, exakt.
Då hade du inte kommit på det här,
nej,
eller?
Nej.
Vad var det som gick snett då?
Det var ju just det här med, alltså med de här myterna som jag kallar det. Alltså att jag trodde att jag måste lyckas med det här. Annars är jag värdelös. En dålig förlorare är jag annars, om jag inte lyckas. Så nu gäller det fan att bita ihop.
Ja, då tog du den. Hur kändes det efteråt? Då kände du värdelös?
Alltså det var förfärligt. Att misslyckas med det där. Alltså det, jag kände sån liksom skuld och skam. Och jag tyckte jag var jättedålig. Och det tog mig lång tid att återhämta mig också. Men det som är så häftigt nu liksom utifrån ett större perspektiv är ju att den här skithändelsen blev ju jättefin gödsel sen till liksom att jag började jobba med mig själv och börja liksom förstå och börja hitta de här nya nycklarna. Så att jag tror också att de här, alltså man ska inte vara så rädd, även om det är väldigt så här jobbigt när man möter kriser och motgångar och ni vet sånt, så tror jag faktiskt att det är i livets skit som de, alltså ur livets skit som de finaste blommorna också sen kan växa upp liksom.
Ja, du sa ju att du använde dig själv som ett experiment, så det var väl en erfarenhet.
Ja.
En erfarenhet att lägga i den skolboken också.
Ja, precis.
Det är väl det typiska, you win some, you learn some.
Exakt.
Man förlorar ju egentligen aldrig riktigt.
Nej.
Och som alltid så lätt att säga till alla andra, men som är så jäkla svårt att säga till sig själv.
Det är ju omöjligt uppdrag när det kommer till en själv, men man förstår ju det i alla fall gentemot andra.
Ja, och jag tänker någonstans att det här omöjliga uppdraget känns nog omöjligt därför att jag tror att vi har liksom ingen tradition heller utav att man är i träning när det gäller det mentala. Men om man tänker sig att allting är träning mentalt, så betyder det att när man liksom, ibland när man känner så här, åh vad dålig jag är liksom, och nu har jag misslyckats med det här och sådär. Om man befinner sig i träning då, så betyder det att då kan man observera sig själv och tänka så här, okej, men nu tänker jag ju så där. Och jag skulle ju träna på att tänka på ett annat sätt. Hur är det egentligen?
Om man befinner sig i mental träning.
Exakt, hela tiden. Om man hela tiden befinner sig i träning, så betyder det att man kan ta alla situationer, oavsett om man liksom gör rätt eller fel, eller det spelar ingen roll. För allting är hela tiden liksom en mening till ett större lärande. Och då blir det ju också så att ju mer man tränar på att tänka rätt tankar om sig själv, desto mer, alltså desto lättare och mer automatiserat blir det. Det är precis som vilken teknikträning själv, alltså som helst här ute. Alltså ni vet, första gången man ska göra liksom en ny teknikövning eller sådär, så är det trögt och man bara såhär, det här känns onaturligt.
Ja.
Det kommer aldrig gå. Men sen när man tränar på det, så lär man sig ju mer och mer. Och sen en vacker dag så bara man har inte ens, man är inte ens medveten om att man gör den där grejen. Som var så jättesvår från början. Och det är samma sak med det mentala. Att tränar man hela tiden sina tankar och sitt sätt att tänka, så blir man duktigare på att tänka på rätt sätt. Och där vill jag också säga att tanken om det här med vinnarskalle eller inte också är en myt. Därför att man kan träna sina inre förmågor. Och det betyder att man alla kan träna sin vinnarskalle. Det finns liksom inga färdiga vinnarskallar.
Det kommer inte med DNA.
Nej, verkligen inte. Och jag tycker att jag är ett bra exempel på det.
Ja.
Jag tänkte faktiskt fråga, tar du med dig det här med din utbildning, mentala biten? Tar du med dig det i din vardag? Men nu fick jag egentligen svar på det. Man tränar ju på det hela tiden.
Ja.
Men kan du ibland känna så här, fan nu vill jag släppa det här. Jag vill inte hålla på och träna mig, utan jag vill bara vara dum, okunnig. Kan man tänka så? Ja, fan, jag vill inte tänka på det här. Jag kommer hit och så tänker jag direkt att men så här ska jag tänka och så här ska jag träna.
Ja.
Kan du känna att det blir en börda för dig ibland?
Nej, inte som det är nu. Jag tror att att jag har hittat en bra, liksom, en bra balans i det. Och jag tänker också så här att jag menar, det är klart att bara för att man tränar mentalt så betyder ju inte det att man inte känner negativa känslor eller liksom känner känslor av misslyckanden eller sådär ibland. Men det är ju också ett perspektiv som jag tänker att jag har kommit till den punkten att jag vill ha alla delar i mitt liv. Jag vill ha liksom alla känslor. Jag vill inte bli någon alltså, okänslig, alltså avprogrammerad robot och gå genom livet så. För jag tror någonstans att allting berikar. Mm. Och om inte jag liksom är en mänsklig människa, hur ska jag då kunna liksom, alltså, hitta kontakt med andra, förstå andra, alltså vara en del av ett större perspektiv.
Mm.
Alltså vara en del av en större gemenskap.
Mm.
Så att mitt mål är inte liksom att alltid vara på topp. Utan snarare...
Du accepterar dig själv att du faktiskt inte alltid är på topp, ja, om man säger så.
Ja, exakt. Och ibland behöver man ju ha bara vara tid.
Mm.
När man gör ingenting.
Mm.
Och bara liksom få vara.
Mm.
Så att... Ja, och sen så behöver man ha den här träningen. Men jag tror ju mycket på liksom att... Precis som muskler, liksom... När man har kört jäkligt hårt med sina fysiska muskler så behöver man ju vila för att de ska bygga upp sig. Och det är samma sak med det mentala, att kör man hårt mentalt, liksom man är med om mycket, ja, men då behöver man ha liksom vilan som en mot, alltså för att de här musklerna liksom ska, de mentala musklerna ska växa till.
Du snackar om att du, om man är inne i träningen, i mentala träningen, går du in i liksom perioder att, eller tipsar du folk som du hjälper att gå in, nu får du köra hårt liksom i den här mentalträningen ett tag och har liksom aktiva och mindre aktiva perioder på det sättet också?
Ja, det är jätteviktigt att följa liksom rytmen i livet och också liksom målet, alltså var ligger målet och vad är det man ska uppnå och hur lägger man upp liksom träningen kring, alltså för just det målet. Så det är som vanlig träning kan man säga.
Du jobbar med det här vardagligen?
Ja.
Mentaltränare?
Ja.
Du föreläser också?
Ja.
Skriver böcker?
Mm.
Nej, dina föreläsningar?
Ja.
Hur går en föreläsning till just i det här fallet?
Alltså det ser väldigt olika ut. Jag jobbar ju med den mentala träningen. Men sen har jag ju, eftersom jag är en människa i utveckling, så har jag ju liksom hela tiden byggt på. Så att från början när jag blev klar som mental tränare jobbade jag mycket med individer.
Mm.
Och sen efter det jobbade jag med team. Och sen efter det jobbade jag med organisationer. Och nu jobbar jag liksom i mitt företag då med hela samhällsspektrat. Liksom allt ifrån alltså stora så här kulturförändringar alltså som man vill göra till liksom den enskilda liksom... i chefen eller idrottsmannen som vill. Liksom,
så det är inte bara idrottare och föreningar som anlitar dig? Utan det, är du aktiv inom simningen på något sätt längre?
Nej, inom simningen är jag inte aktiv.
Eller fridykningen, alltså sporten?
Ja, alltså det är ju så här att om man en gång... Alltså om man är ett vattendjur, då är det ju svårt att skilja sig från vatten. Så att jag måste ha det liksom för att må bra.
Ja.
Jag är så här water addict.
Ja, så du är fortfarande och badar kan man säga.
Ja, men det är jag. Och jag behöver köra lite fridykarpass ibland. För att liksom... Och komma ner i varv och faktiskt också ta tempen liksom. Mm. Var befinner jag mig och sådär. Det är en bra temp också för...
Men du tävlar inte längre?
Nej, det gör jag inte.
Nej, saknar du det?
Nej, inte alls faktiskt. Inte alls. Det är på något sätt som... Alltså när jag kände att jag hade nått liksom alla mina mål mentalt, då fanns det ingenting kvar att hämta inom liksom sporten. Och då kände jag ju så här att ja, men de här sakerna som jag har lärt mig, de vill jag ta till nya arenor. Och liksom utveckla människor liksom i stor skala. Liksom. Så att min yrkesvision är ju liksom att utgöra en så stor positiv skillnad som möjligt. Vart efter jag växer själv och vart efter mina kunskaper ökar.
Mm.
Så att jag, liksom, jag ser att det här lärandet liksom, att det ska pågå alltså, för resten av mitt liv.
Och du var färdig med sporten?
Ja, exakt. Mm. Man kommer till en sån punkt.
Mm. Skulle du, innan vi avrundar, skulle du kunna nämna din otäckaste erfarenhet inom sporten?
Min otäckaste erfarenhet?
Jag kan ju tänka mig att det kanske kan ha någonting att göra med att du svimmade och så vidare. Mm. Men det kanske finns andra...
Alltså, det finns faktiskt en ganska kuslig upplevelse. Det här med som du, fast vill du verkligen höra den här?
Ja, nu ska
jag
få
höra. Jag tror det är bra. Jag tror
han
det är
kommer
bra.
Ringa mig ikväll. Du, det där Jamila sa, tror att det verkligen var sant?
Jag ligger i min mentala träning just nu. Så. Det är perfekt.
Ja. Nej, det var jag och min sambo, en vän som var utanför. Alltså vi var på Sumatras norra del, ute på några öar. Och det var extremt så här, strömt vatten på ett ställe som vi liksom inte, alltså vi var inte beredda på att det skulle vara så mycket ström. Och det var inte dykbåten heller. Så de släppte ner oss som de brukar göra. Och så när vi ligger där, för man har ju som en lina så här, när man dyker på djupet.
Ja, då var det med tuber och...
Nej, det var
fridykning.
Ja, fridykning, fast på lina liksom. Man har en boj och så har man en tyngd och så har man en lina och så dyker man längs linan så där. Och sen när vi ligger där ute liksom, så märker vi hur hela jäkla bojen bara dras ner i djupet liksom. Och vi bara, shit, vad är det som händer i en val? Jag var så här skiträdda. Och sen så började vi försöka simma efter den där bojen, för det var någon sån här djupmätare som kostade ganska mycket, som liksom, som satt på den där. Så vi bara, fan, vi måste ha djupmätare, kom, vi skyndar. Och vi bara simmade mot den här strömmen, och den var bara helt crazy. Och liksom när vi började titta upp sen, så befann vi oss, alltså ni vet, så här, flera kilometer från land. Och sen liksom, när vi var där ute och liksom, så försökte vi få kontakt med dykbåten. Men vi bara ser en liten vit prick som, ni vet, som bara cirklar omkring.
Och de undrar vart ni är.
Ja, var är vi? Men det som var så bra, det var att våran boj var korvformad. Ja. Vet, okay, som en lång korv liksom. Och de där vågorna var ganska höga. Men vi lyckades hålla upp den här korven.
Nej, och vinka på dem
och
liksom.
Och vinka på dem ovanför vågorna, för det var ganska mycket vågor också. Men när vi var där ute också, så var det ju också att liksom, det var en liten haj som blev lite så här nyfiken på oss.
Och till råga på allt.
Och det är också lite så här, ja, men när man ser en sån här, alltså, jag menar, det är ju så, alltså, hajarnas liksom, alltså vår rädsla för hajar är kraftigt, kraftigt överskattad. Men däremot, när man befinner sig ganska långt, alltså när man befinner sig relativt nära land och det kommer in liksom ganska liksom, ja, men en ganska stor haj, liksom, alltså typ en sån här oceanisk haj, så betyder det att den är inne liksom för att den liksom inte har ätit på ett tag. För annars är den ju liksom... Så det var, lite halv... Alltså det var lite halvläskigt.
Halvläskigt. Du blev inte avskräckt.
Nej, men jag tycker att det är jätteklokt att ha respekt för havet. Jag har jättestor respekt för havet. Mm. Verkligen. Och... det är fantastiskt, men man ska också, det är viktigt att man tänker på säkerheten alltid, och säkerheten går först.
Ja, så är det. För mig är det i alla fall. Det är inga konstigheter.
Jag är den enda vuxna som, det är jag och kineserna när man är i Thailand som har så här badring på sig.
Och det är helt sant.
Ditt bästa minne förutom världsrekordet. För jag kan ju tänka mig att det är en utav dem som var...
Mitt bästa minne från fridykningen.
Ja.
Förutom världsrekordet. Gud,
förutom, ja, för jag kan ju tänka mig att världsrekordet är en utav dem som ligger på topplistan.
Ja, alltså det ligger absolut på topplistan. Men jag tänker att mitt bästa minne... Alltså det var ju den här liksom kontakten med Amantan. Och jag har ju haft några såna här fantastiska upplevelser med... Alltså med vilda djur. Ni vet när vilda djur i havet alltså söker kontakt. Som till exempel men alltså jag tänker så här, till exempel när vi var i Egypten så såg vi så här hur liksom folk blev helt galna liksom från en dykbåt, bara hoppa i och plaska och skrika och ha sig så där. Och då märkte vi att det var liksom ett stort delfinstim som kom förbi. Och jag tänkte så här, åh vad gulligt, nu kommer Flipper liksom. För det är typ den bilden man har i huvudet. Mm. Men grejen är så här, att Flipper är ju en infångad delfin. Mm. En flasknosdelfin i vilt tillstånd blir ungefär 3,5 meter. Mm. Så ni kan tänka er, det kan bjässa.
Ja, herregud.
Ja, så att det här alltså det, man har respekt liksom för vilda djur i havet. Men det som var så fascinerande, det var att först så var vi ju liksom ungefär 25 meter ifrån dem. Och det var det avståndet som de själva hade valt. Så att vi höll det, vi respekterade dem, vi följde dem, men vi följde dem från deras eget avstånd. Och sen vart efter liksom tiden gick så bara kom de närmare. Vi byggde liksom det här förtroendet med dem under vattnet. Och sen vart efter tiden gick så hade vi helt plötsligt alltså 27 vilda delfiner som simmade liksom runt oss, överallt. Och de kom fram och tittade på oss och de hade sina bebisar med sig. Och de var liksom överallt omkring oss. Alltså det var så magiskt.
Ja, då har man ju verkligen vunnit förtroendet om de ska ta med sig sina bebisar i närheten.
Exakt.
Och då skulle jag vara rädd.
Så det är nog mitt andra liksom mest fantastiska ögonblick faktiskt i fridykningens värld.
Vad häftigt. Jag tycker det är otroligt inspirerande att höra hur du själv har tränat dig lite till ditt världsrekord. Hur du själv har coachat dig. Jag tror vi är klara för idag. Tack så hemskt mycket, Jamina.
Tack själva.
Jättehärligt att få höra din story och jag ska definitivt läsa den här boken. Jättekul. Tack för att du kunde komma.
Tack själva, det var jättekul.
Tack så hemskt mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.